Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hej och välkomna. Ska vi äta upp sockerkaka först?
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Hej och välkomna till Fyllepodden 4 meter.
Lite fulla.
Ja. Men det känns som att vi fyller podden ganska lite.
Ja, var går gränsen?
Ja, men det är väl liksom tre starköl måste man väl, alltså, annars är ingen fyllepodd.
Nej, just det. Man måste börja liksom, någon censurapparat i hjärnan måste ha. Jag har inte varit full på väldigt länge.
Är det så?
Jag har varit full sedan i somras när jag var medvetslös hos svärmor. Som jag kräktes i svärmors bil.
Precis, känt från ett avsnitt av den här podden.
Ja. Så du kan leta dig själv tillbaka till. Jag tänker inte berätta vilket nummer. Nej. Vet du vad det är för nummer på det här avsnittet?
300?
56. 356.
356,
ja. Ganska mycket.
Det är, men har vi, ska vi ha några delmål? Ska vi ha så här ska vi säga någonting att det händer någonting vid 400?
Ja, det gör vi. Mm. Vid 400 så kommer vi att göra livepodd på Bonden bar.
Gud, vad härligt. Ja. Jag tror att kanske osten blir ledsen att det inte blir på Hjälmaren.
Förlåt, jag ändrar. Vid 400 så gör vi en livepodd på Hjälmaren.
Eller Bonde. Vi får se.
Ja, ja. Vi får se.
Men vi får se vem som erbjuder oss bäst villkor.
Och du som lyssnar på det här vet ju vilken fet nypa salt du kan ta. Den här grejen.
Allt vi säger att vi ska göra. Det är nästan liksom en profesi att det inte kommer att hända.
Har du börjat läsa Herzogs?
Jag har tänkt tanken flera gånger.
Bra.
Men det, tyvärr är det svårt att få in.
Ja, jag vet. Nej, men alltså, jag kan ju också vittna om det. Eftersom du ska läsa när vi ska göra en Patreon-exklusiv podd. Att den kommer handla väldigt mycket om vilken usel berättare Werner Herzog är. Hur fruktansvärt tråkig han är.
Men det passar ganska bra för vilken usel Werner Herzog-läsare jag är.
Ja, verkligen.
Det är nästan så att, liksom, att hans dåliga berättarteknik så här, ångar upp genom boken in i min hjärna. Så det är liksom en sorts motstånd där.
Men den ligger på ditt nattduksbord.
Den ligger överallt. Alltså jag har den liksom. Jag lägger den så här. Den ska alltid vara top of mind. Jag lägger den så här. Ja, men nu ska jag vända här. Men problemet är ju att eftersom jag har den här populärvetenskapliga podden alltid vill att veta. Så är det ju. Det är ju typ en fackbok i veckan som ska tryckas. Nu läser jag en bok om typ familjebildningarnas antropologi och historia. Jättespännande. Alltså vad kärnfamiljen, vad kom det ifrån? Alltså det här med delad uppfostran och giftermål och i olika kulturer och så här polyandri och polygami.
Allt vad är polyandri för något?
Det är väl att en kvinna har flera män.
Ja.
Vilket ju låter jävligt gött.
Skönt. Sexigt på något sätt.
Ja, men lite sexigt.
Hon håller sig inte med än.
Nej.
Hon tar för sig.
Det finns ju då väldigt få exempel på det. Men det finns ju exempel på det i olika kulturer. Asien främst, tror jag.
Men, ja, det är alltså kulturellt betingat beteende.
Ja, exakt. Ja. Men sen så kanske det finns tjejer som, jag menar, om det är liksom någon polyamorös kvinna här i Sverige som har flera liksom pojkvänner eller som hon ligger med, det är väl, så det kan ju vara,
faller det under samma terminologi?
Ja, jag vet inte, polyandri skulle jag säga, det kanske det gör, men jag tänker att det främst är någon slags kulturell kod så, på samma sätt som att då inom arabvärlden eller på vissa håll då är okej med så här fler månggifte.
Så det inte sitter någon lyssnare i 4 meter och bara säger ja, i vissa länder i Asien. Och min fru!
Precis.
Har han just upptäckt.
Ja, precis. Sätter på sorgsen musik.
Sätter på sorgsen musik.
Ja. Eller så här, sätter på hästpojken. Häller upp en Cinzano.
Jag tycker ändå det är ett värdigt sätt att ta att man blir bedragen av frun. Med någon, någon personlig träning, någon PT in i centralsamhället.
Ja.
Det kommer en PT in till centralorten. I Ångermanland, Sollefteå. Ja. Jag har fått en PT. Jag knullar på varenda. Fan, knullar på hela hela Ångermanälvsdalen.
Men det låter som en, förutom att det är PT så himla modernt, så låter det som en väl film av Lars Molin, gör inte det? Alltså, det här, han är häradsbetäckare eller något sånt där.
En skröna.
Ja.
Ja.
Men man gillar ju det på något sätt.
Känner du till den här låten av Olle Adolfsson, Sängen? Det är lite som Sängen av Olle Adolfsson.
Nej, jag känner inte till den.
Sängen, det handlar ju om en otrohetsaffär. Mm. Och det är smeden som har byggt en säng till sin fru. Och den är hopfällbar.
Mm.
Och så kommer bokens jag ner på gården och får titta på sängen. Mm. Och råkar trycka på en knapp och då fälls sängen ihop som en giljotin när han sitter fast där. Och smeden garvar och drar loss honom. Men sen lite senare så inleder sångens jag en affär med smedens fru. Hon är underbar. Och då ligger de i den här sängen och då kommer smeden och trycker på den här knappen och så sitter de fast där.
Men vad är det med Olle Adolfsson och otrohet egentligen?
Mm, verkligen, men där är en skabrös, glad. Men jag tänker att det är den liksom PT:n i Sollefteå.
Mm.
Eller Ljungvattnet eller vad det heter. Det är ju inte så lätt att liksom hitta på ett ortsnamn i Ångermanland på något sätt.
Ja.
Som kommer och ligger med alla.
Svartkärn.
Ja, Svartkärn. Ja.
Eller hur?
Ja, verkligen. Svartkärn, Mortkärn, Svartkärn.
Mm. Vad säger som det här då? Vattselet.
Ja, så jävla
bra. Det är bra.
Ja.
Det är jävligt bra.
Det finns, tror jag.
Ja. Man skulle liksom dikta en hel lokal geografi längs med Ångermanälven.
Ja. Och namn också.
Mm.
Volin.
Ja, det är jävligt bra.
Ja.
Men sen
Marklund.
Är det väl också
Marklund.
Ja. Nordström.
Ja.
Ja. Men är det inte Skellefteå där alla heter typ Marklund eller Markström?
Jag kan inte. Det är väl Västerbotten dock. Skellefteå. Det är inte Ångermanland.
Nej, men apropå sånt, så här Marklund. Och...
Fast det har väl spridits en del. Ja. Jag tror att de...
Nordström.
Människor ens...
Norrlund.
Norrlund.
Är det Nordlund som kommer där? Nej, det är Nordström. Nordqvist. Nej, det är Nordqvist. Så det...
Ja, men varför du har inte läst Herzogs memoarer?
Nej.
En idé är att jag läser vad den här
och berättar ett kapitel.
Det skulle också kunna bli rätt kul.
Ja, eller ja, det skulle kunna bli rätt kul faktiskt.
Ja. Men jag har ju också haft svårt. Jag har ju köpt den och lagt den på mitt nattygsbord.
Ja.
Och under tiden...
Du är en nattygsbordskille.
Ja,
du är ingen
den har legat topp av nattyg.
Mm.
Men under den tiden som den har legat där har jag också köpt och läst Bret Easton Ellis, The Shards. Knausgårds senaste. Jag har dragit en Olga Tokarczuk.
Två linor ladd.
innan The Shards.
Alltså, okay. Man måste lära sig det. Först ladd, sen Tokarczuk.
Först trycker jag på knappen, sen kommer förverkeriet. Först trycker jag den. Nej, och nu håller jag på med Annika Norlins Stacken.
Just det, vinnaren av Sveriges Radios romanpris.
Fan vilken jävla 5+.
En banger.
Det är en sån jävla banger. Helvete. Men och Herzogs memoarer ligger där. Hans liksom livs här, dåligt syresatt ansikte tittar upp mot mig hela tiden.
Ja.
Och jag bara, jag ska.
Men jag får för mig att Annika Norlin, alltså, utan jämförelse i övrigt, men hon är lite andra Walden. För Walden är ju då en sån författare som vinner priser och blir kritiker hyllad.
Mm.
Men samtidigt är liksom relativt lättillgänglig.
Ja,
alltså det är liksom så här, han otrolig berättar så här, teknik och men lättillgängligt språk, man sugs in och så där. Det är inget så här experiment med ord och meningsbyggnad och sånt.
Lite är det, men på ett väldigt lättillgängligt sätt. Ja, men det var verkligen, det var en poäng där. Men är det inte som väldigt många av de här som blir breda, som Karin Smirnoff också.
Mm.
Det känns som fin litteratur, men egentligen är det inte mer än en vanlig krimprosa.
Nej, men jag gillar det. För att det kanske är där jag är.
Ja.
Alltså...
Jag kommer ihåg när jag försökte läsa Beate Grimsruds Hur jag smyger förbi en yxa.
Mm.
Och bara... Det var så här en Herzog-reaktion. Mm. Åh, herregud, vad komplicerat det här är.
Mm.
Det är för mig oläsbart, för hon var så högkulturell liksom, i sitt sätt att skriva. Den här läser sig själv.
Mm.
Det är bara att öppna boken och så pang, 80 sidor. Riktigt bra.
Kul.
Du, jag såg Ratta var på vägen hit, vill jag bara säga. Lars Mikael, inte så lätt, inte så enkel författare.
Nej, nej. Men sen är det så här, det med poesi är det ju så att det är ju relativt, alltså bara genom att det är så kort så blir det lättillgängligt på något konstigt sätt, va? Alltså även så här otillgänglig poesi liksom kan man ju läsa på något sätt. Då är det så här, okej, det här var ett kul experiment, eller det här var en fin lek med ord eller så. Jag tror jag förstår vad han menar. Jag är inte riktigt säker, men det var ju en dikt liksom.
Men sen så upptäckte jag en grej häromdagen, för jag fick en diktsamling av en egenutgiven diktsamling av en person som inte är poet utan som har jobbat inom socialpsykiatrin och skrivit en diktsamling om det. En person som jag inte känner, som bara gav mig den.
Men det är spännande. Lyssnare?
Ja. Vad sa du?
Lyssnare?
Nej. Jag var på en bokmässa i Östhammar och då bytte vi böcker med varandra.
Kul.
Jag var typ en av få som var utgiven på förlag på den mässan. Alla andra var så egenutgivningsmänniskor.
Tänkte du att det skulle vara lite mer status
på bokmässan? Jag tror det skulle vara jag, Peter Englund, André Walden, Annika Norlin och Jan Guillou. Det var det inte, det var jag.
Det var du och så här 17 egenutgivna.
Ja, det var 25 egenutgivna. Det var fler egenutgivna författare där än besökare på bokmässan.
Så det var inte så mycket folk?
Nej, alltså. Det var inte så mycket folk. Nej. Så då började de här egenutgivna strosa runt lite och så sin vildhavre.
Men du satt ju där som en tupp i hönsgården lite grann?
Nej, faktiskt inte. Jag satt med lite...
Gjorde ingen grej att det var utgivet på förlag som du sa?
Nej. Ja, men det ska ni testa förlag nästa gång. Det är jättemycket mindre jobb, va?
Men det här, jag är också utgivet på förlag, va? Det är en definitionsfråga. Vad är ett förlag? För dig. Är det ett förlag? Är det att du skickar in en PDF till ett tryckeri i Polen och så får du tillbaka böcker? Är det ett förlag för dig? För jag tänker mig att ett förlag kanske innehåller, håll i det nu, förläggare. Det är en person, jag ska berätta. Det är en person alltså som du har kontakt med och som kanske ger dig ett förskott. Kanske ger dig 100 000 kronor.
De är så här, va? Får man pengar? Aha. Det kostar ju 100 000 kronor. Nej, får
100 000. På ett förlag alltså. Det
finns också något som heter marknadsavdelning på ett förlag. Det. Ser ni de här klistermärken här och de här tatueringarna? Och ser ni den här mobilen i taket som hängt upp? Förlaget som har fixat? Marknadsavdelningen.
Ja. Vet du vad marknadsavdelningen? De frågar alltid så här. Kan inte du fråga David Sundin om han kan skriva en grej till baksidan av boken?
Varför frågar ni inte David Sundin om han kan skriva en grej till baksidan av er bok? Men jag vet så här hur ni ska göra. Nästa gång som ni kommer ut med en bok, fråga mig inte David Sundin, kan jag blänka det på sin Instagram om den boken? För det, eller det skulle ni kunna testa. Gör det.
Han är ju från Gimo. Det är ju, frågan. Ni kan ju fråga David Sundins mamma om hon kan skriva en grej på baksidan. Det här var en bra bok, David Sundins mamma.
Fan vad elakt det här är. Det finns en stark rörelse bland författare som är utgivna på eget förlag att de kämpar som fan för att bli tagna på allvar. Mm.
Och men det är tips om man vill ta dem på allvar. Förlag.
Roligt.
Nej men nu raljerar jag såklart. Men jag tycker det finns någonting vackert i att man ger ut för att man brinner för det. Man ger ut det för att man vill. Och så kanske det är några som läser det. Och det är ju fantastiskt ju. Kanske familjen, kanske någon.
Ja, men alltså, jag har ju också träffat till exempel en karl som var nämndeman. Det är också roligt så här, att titulera sig nämndeman. För det känns mer som att man vill jury uttagen i någon rättegång, men han var nämndeman. Och han hade då skrivit kriminalromaner i nämndemannamiljö.
Okay.
Och alla nämndemän köpte de här, så han gick plus. Alltså om det kostade honom 60 000 så gick han alltid plus med sina nämndemanna kriminalromaner. Sen en annan polare som gav ut på eget förlag en historisk bokserie som till slut plockades upp av ett större förlag.
Ja, men det är ju också ett sätt. Jag vet ju att det finns flera författare som har börjat så och sen har de blivit upplockade. På samma sätt som att man börjar lägga ut sin musik på MySpace och så helt plötsligt så är man Justin Bieber. Typ.
Ja. Och om du som lyssnar på det här och funderar på Jutenbok, om du redan är väldigt, väldigt känd, en väldigt, väldigt känd person, då kan du nog faktiskt testa med att ge ut på eget förlag och plocka hem hela kovan om du så att säga kan sälja i kraft av ditt eget namn.
Precis, om du råkar ha 60 000 följare på Instagram.
Ja, då är... Nisse. Mm. Nisse Hallberg. Ja. Du behöver inte gå till Bonniers utan du ger det bara ut själv. Ja. Fattar du? Ja. Men
min jävla skröna.
Det jag ska säga var att jag fick den diktsamling av henne. Det var inget fel på den. Mm. Det handlade om liksom om det som hon hade varit med om i som hon har jobbat med föräldrar till utsatta barn eller någonting. Så det var ju ett allvarligt ämne. Apropå att jag såg Rattama på tvärbanan. Så i en sekund. Mm. Så, Rattama, vit vintygsjacka, dreadlocks, Rattama.
Men var det liksom att du liksom, han flashade till, så var det nästan så att du liksom funderade över, är det här liksom mina sinnen som spelar mitt spratt? Eller såg jag verkligen Rattama?
Nej, det var
det. Kände du liksom, är jag med i en fransk existentiell thriller nu? Där liksom du vaknar upp och bara helt plötsligt så här, vad är verklighet och vad inte? Liksom. Ja. Din familj säger så här, men du har ju aldrig haft någon stereoanläggning. Nej, men jag spelade ju Miles Davis på den här igår. De bara, men du har ju liksom bara en mobiltelefon på hörlurar och bara allting bara snurrar. Uh-huh. Liksom. Du går ner i soporna och letar efter gamla LP-skivor. Och så kommer någon så här från psykakuten. Den,
jo, men alltså, om det hade varit så att jag satt på en tvärbana i Zaragoza och så plötsligt Rattama, då hade jag kanske börjat ifrågasätta. Men jag tittade till på vad stationen hette. Vallatorg. Nej, Rattama. Rattama var ute och luftar sig lite. Ja, tog sin dagliga runda runt kolla så att säga infrastrukturen.
Så tittade du vad stationen heter. Så heter den Ronda San Pedro. Vad fan är det här?
Ja. Det var en lokal tjurfäktare.
Basilica Nuestro Virgen del Pilar. Det är faktiskt domkyrkan i Zaragoza.
Är det?
Ja. Det är en jävla banger. Jag vet att jag överanvänder ordet banger. Mm. Det är bara för att jag blir lite kär i det.
Men är man gammal arkitekt, då kan även en domkyrka vara en banger.
Ja, men alltså, jag tror att om du ser bilder på domkyrkan i Zaragoza upplyst nattetid liksom, och speglar sig i floden där Ebro kanske, så kommer du också säga att nu är det dags att åka med vittidningen till Zaragoza, känner du?
Du har nästan sålt in det på mig redan.
Ja, det är otroligt alltså. Ja. Och sen har jag en jävla förkärlek för de där, men du vet, landets femma.
Jag fattar.
Alltså nu är det kanske inte det. Du har kanske Valencia 3, sen har du Sevilla, men sen Bilbao, alltså, men ni säger att det är 7 och 7
bara domkyrkor alltså.
Nej, men alltså typ liksom landets femma rent statsmässigt, att de här man åker till man åker till Köln till exempel. Eller att Köln är ju en ganska karaktärsfull stad så. Men man åker nu typ till Newcastle, Köln, Zaragoza,
Västerås. Landets femma faktiskt.
Och där föll min tes lite grann. Men fan, vill åka till Västerås? Om man inte får en sån här weekend på det här Steam Hotel.
Det är det. Men det, jag tror Västerås har mer erbjudit. Västerås ser man så att säga, det är bara någonting man åker förbi. Men ska jag gå tillbaka? Ska jag ta hela vägen tillbaka till den här? Jag läste den här diktsamlingen och den var väldigt lättläst. Oerhört lättläst. Det var liksom dikter som skrev, jag förstod exakt vad jag skulle känna. Det var nästan olidigt att läsa faktiskt. Det var så plågsamt.
För att den var så himla...
Det var så lätt begripligt. Ja. Men om du öppnar upp någonting av Rattama med liksom ett linjalpapper på så här linjalpapper på omslaget och som heter en så här lucka omfång eller så här, som de heter liksom, då mår jag mycket bättre. Även om jag inte förstår ett jävla skit av vad han vill säga. Det är någonting, poesi får inte vara för enkel.
Nej.
Ja, det var det.
Bra.
Men han finns. Vi har kanske glömt bort honom lite, men han rör sig och han är väldigt sig lik. Alltså.
Men jag är väldigt glad att vi fick någon slags livstecken från honom.
Det breda, sorglösa faktiskt ansiktet, det inåtvända blicken, dreadlocksen, den lite smutsiga vintygsjackan, händerna i fickorna, en tygpåse med 4-5 böcker och ett årskort på Norra Stå i bakfickan. Tjusigt. Mm.
En extra kul grej med Rattama då är det att det går ju ganska bra för AIK nu.
Mm. Verkligen.
Han känns inte som en bortamatchkille. Det känns inte som att han kommer åka ner till Malmö på söndag.
Nej, Om man inte har någon, dejtar någon brud på Malmö konsthall eller något sånt där.
Men jag tänker att han har liksom en stadsbibliotekarie eller så här, en bibliotekarie i varje stad. Så. Alltså när han har gjort någon diktuppläsning så är det alltid någon bibliotekarie som man får följa med hem.
Ligger han med dem då?
Det tror jag. Men det är bara en känsla jag har.
Ja.
Eller kanske är alltså att jag projicerar mina egna alltså tankar att jag skulle också vilja ha en bibliotekarie.
Jag har faktiskt sett Ratama stöta på en brud en gång. Eller jag tror jag berättade till podden.
Ja, men du berättade att ni var på någon grej och så efteråt så gick han och pratade.
Man var på någon sån Marie Dario Seck-uppläsning och så efteråt.
Var det på Manilla eller?
Nej, det var på det här Prins Eugens Valdemarsudde.
Ja, just det.
Men efteråt så gick jag bakom honom och någon kulturradiotjej och då så pratade de om att han skulle vilja skriva en pjäs. Och det kändes väldigt som en raggningsreplik.
Ja, precis.
Mm. Ska skriva en pjäs? Så här, det där är en raggningsreplik. Ja. Där.
Hey Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Vi... Jo, men Allsvenskan.
Ja.
Ja, det går bra för AIK.
Ja, men det gör det.
Går också bra för Malmö FF.
Det gör det.
Mm. Jag var faktiskt och såg matchen igår. Alltså det är idag är det fredag. Mm. Djurgården mot Malmö FF. Mm.
Ställningskrig.
Ja, det var ett tråkig match.
Mm.
Väldigt väl försvarade lag.
Ja.
Men jag har några så här starka intryck. Det är ett som jag inte visste. Vem är det som är gymtränare på Malmö FF och vad har han lagt i deras fruktdrinkar?
Mm.
Fy fan vad stora de är alltså. Han, vad heter han? Nanasi. Sebastian Nanasi.
Mm.
Det är som en liten hulk som kutar runt på vänsterkanten.
Mm.
Och den här gigantiska mittbanken Cornelius.
Ja.
Han som sänkte vad heter han? Tokmak.
Ja.
Och sen gjorde någon slags här, ja, gladiator. Och sen så puttade Tokmak till honom och då flög han.
Ja, var det några konstiga muskler som bara liksom, så här, en slags fjädring i dem?
Det är som att han har spänt som den där sängen i sången Sängen av Ola Adolfsson som spände upp. Han flög liksom flera meter.
Mm. Men det är Malmös backlinje i år det har framförallt en sån sjuk karaktär.
Mm.
Alltså på högerbacken han Jens Stryger Larsen som är dansk. Mm. Han är väl landslagsman eller meriter från landslaget. Mm. Han har en sån jävla vinnarskallig karaktär. Och sen har du då Pontus Jansson och Cornelius på mitten och sen har du han Bussanello på på vänsterkanten som är brasilianare, men han är ju så här super, alltså han är inte alls den här, han är teknisk men han är också, han är supertagg liksom. Med så här skit dålig förlorare och så, eller riktigt så här vinnarskalle. Och då sitter ändå Martin Olsson på bänken. Alltså,
ja, det är det.
Ja. Alltså det backlinjen, alltså jag har aldrig sett en backlinje med så mycket, du vet, sån karaktär liksom i sån här vinnarskalle karaktär, pumpa upp liksom adrenalinet liksom. När varje skott de blockar i år så skriker de mot läktaren liksom.
Det var därför ja, men jag var också så här att, du vet, när de gjorde brytningar, nu stod jag hade råkat köpa biljett på någon ståplats sektion med bara djurgårdarna som stod och sjöng. Så stod och sjöng deras konstiga sång och höll upp, alltså de satte sig aldrig ner. Så jag var ju så här, jag hade hela tiden så här, för jag var ju bara där för att se en intressant fotbollsmatch.
Mm. Men du kunde då alltså, du kunde sitta kvar, så stod de upp, så såg du ändå över dem, för de är så små.
Nej, det var de
inte. Alla djurgårdarna är 1,73.
Ja, de är små.
Det är bara en rolig fördom att djurgårdar är korta.
Ja, men de är jävligt välnärda. Jag ska säga, de är inte korta. Jag ska säga att de är väl matade på ett bra sätt. Alltså, det är ju vanligt folk.
Du menar att de är tjocka?
De är lite som Malmö FFs backlinje, fast det kanske inte bara är muskler.
Men de är som Malmö FFs backlinje 20 år efter de har avslutat sin karriär.
Ja, exakt. Men det känns som att det är väldigt mycket så här Lidingö och farser liksom, som är i Djurgården. Det känns inte som att det är samma aggressivitet i deras following som det är i Malmö FFs klack. Du var inte där, du såg på TV.
Jag såg på TV.
Deras klack var ju jävligt aggressiv. Alltså. Det var mycket masker och väldigt mycket bengaler och långfingrar upp. Och så här. Det känns som att den här Djurgårdsklacken på andra sidan fattade inte riktigt den aggressiviteten. Nej, de var så hoppade och hejade på sitt lag. Liksom. Det är så gamla så här, hej, sassa, brassa, mandelmassa. Det är
liksom vi vill den. Höra nätet rassa.
Ja, ja. Men jag har hamnat vid tre tillfällen i så stora klungor av djurgårdare. Dels på den här matchen där jag liksom hade köpt en biljett och gick in och så ställde jag mig där då och bara, fan det är bara
alltså, varje något... gång efteråt så har du känt att fan jag skulle satsa lite mer på Avanza-aktier. Vad fan skulle jag köpa en Tesla då?
Ja men jag känner lite
så fan det
står jag. Står jag en fattig
år. Ja, men fan kanske ska jag sponsra Kungliga Operan i år. Ja men jag kanske ska göra det ändå.
Jag bara tänker så här Haga slott. Nej, men det är väldigt...
vad gör Daniel Wessling nu just nu? Fan,
Han är för övrigt AIK.
Ja, men, så att, men han skulle kunna ha varit.
Ja, men han är ändå, AIK har också lite sånt där svarta rockar following så Daniel Wessling, Alex Schulman, Niklas Strömstedt, folket, miljonärer, mediamiljonärer och kungligheter. Men Pimme är ju gårdare.
Pimme
Jocke Tåström.
Okej, ja men det är ju lite kul. Det är lite intressant med dem som går alltså för att men alltså fördomen är att Djurgården är överklass och Bajen är arbetarklass. AIK kanske liksom lite medelklass. Men det är också det är olika. Det är också hela norrortslag och så.
Ja, AIK finns ju också norr och västerort förutom de stackare som håller på Bromma pojkarna. Ja. Det är väl mycket Hässelby, Vällingby på AIK också. Ja. Men jag hamnade liksom på en läktare där jag insåg att här ska jag nog inte berätta att jag är på AIK. Så jag hade hela tiden någon slags narrativ i huvudet att jag, om någon frågar vad jag hejar på så hejar jag inte på någonting.
Nej.
Utan jag är mer intresserad av fotboll. Men då skulle jag ju vara så intresserad av fotboll. Om jag bara går på en fotbollsmatch, då skulle jag ju kunna alla laguppställningar i Allsvenskan. Det kan jag inte. Nej. Jag kan ju inte ens laguppställningen i AIK. Så att det hade inte heller hållit. För jag var ju där för att jag ville se den här matchen. För att på pappret innan säsongen började så var det här Sveriges två absolut bästa lag. Och nu är det ju inte det. Det är ju ett var ju Sveriges bästa lag och ett är ett mittenlag, liksom Djurgården.
Ja, men det var ju en helt jämn match ju fram till...
Jo, eller? Det var ju en jämn match för att Malmö hade tålamod och bara väntade. Ja. Det var ju inte, Djurgården hade inte en farlig situation. De hade en farlig situation och då tog Cornelius bort toppmatchen.
Men jag tror aldrig att Djurgården har haft noll avslut på mål på Tele2.
Nej,
tidigare.
Otroligt. Plus att Djurgården har vunnit mot Malmö på Tele2. Ja. Det var ju aldrig Malmö Bedal var orolig.
Nej, men det var det jag kände så här mest att det var liksom en defensiv triumf alltså.
Verkligen, verkligen. Ja, men Djurgården var väldigt bra defensivt.
Men sen också... så är det matchens grej var ju ändå när Pontus Jansson dribblar bort Danielsson nere vid straffområdets linjen där.
Ja.
Alltså det gillar man ju. Alltså Danielsson gjorde ju en jättebra, som vanligt en jättebra match. Men just det där att Pontus Jansson går upp och liksom och fintar bort Danielsson och gör ett inlägg som nästan blir mål.
Det är som att det blir otryggt även i Malmö FF när Danielsson blir bortdribblad. För det är som att farsan gör bort sig. Liksom. Det känns som att när han går på en fotbollsplan så är han farsan åt alla. Inte bara åt sitt eget lag utan även de andra. Det är en så otroligt aktad fotbollsspelare.
Ja, men så kommer det då till Malmö då liksom, det finns en annan farsa på plan. Pontus Jansson.
Farsan har möts.
Och Pontus Jansson, han är den här galna farsan som bara skriker och gormar och Danielsson bara lite lätt dillat i mods medelklassfarsan så bara så här, oj vad konstigt det blev nu då. Pontus Jansson bara liksom skriker och skränar och domderar.
Ja, det är verkligen två, det är så campingplats situation. situation.
Ja, verkligen.
Familjen Danielsson, det är en trygg kärnfamilj. Ja. Pappa dricker inte så mycket. Nej. Så kommer Pontus Jansson-familjen in. Det är lite mer wow! Lite sådär dansa flamenco.
Ja. Det var ingen så slump att Pontus Jansson åkte till England, eller hur?
Nej.
Och spelade fotboll i Leeds och Bradford, eller Brentford menar jag. Men, nej men, ja.
Vad har Marcus Danielsson för bakgrund internationellt?
Han var väl i Kina va? Ja men han åkte till Kina och spelade. Jag vet inte fan, det blir någon jävla långör där. Jag vet inte vad det var, men jag tror att han var i Kina ett tag.
Mm.
Dai Lan eller något sånt där.
Mm. Ja. Nej men jag gillar honom. Jag gillar faktiskt honom väldigt mycket.
Ja men han är jättebra spelare också. Ja. Men det var jättekul att både Cornelius och Jansson var ju på slutet, båda mittbackarna var uppe ganska mycket i anfallet.
Mm. Mm. Cornelius, du kanske inte märkte, men han fick ju lite publiken emot sig på slutet.
Ja.
Det var ju nästan synd om honom för att han höll ju på att göra målet också. Ja. Det var ju...
Nej men han är ju en otroligt giftig framåt också. Ja. Det är när vi har Kiese Thelin och Cornelius och Jansson på planen på offensiva hörnor och Botheim också, då känner man så här, men det här kan bli bra.
Mm.
Och Malmö har ju så här, så länge jag har följt dem har de varit liksom kroniskt kassa på fasta. Både fram och bakåt faktiskt.
Inte längre.
Nej, nu det har hänt något. Mm. Men det var det, men det har hänt någonting.
Tror du att nu kommer det här avsnittet läggas ut på måndag och på söndag spelar ju AIK borta mot Malmö FF. Tror du att Malmö har 6 raka segrar?
Ja men det tror jag. Ja. Alltså allt talar för det, men plumpen kommer ju komma någon gång och jag menar, har ju AIK en bra dag så kan de ju straffa Malmö. Det är ju helt klart. Jag menar sen mot Västerås hemma så var ju Malmö ganska dåliga. Vann med ett nödrop ju. Västerås var ju
väl så bra. Var det samma matchbild så att de väntade ut?
Nej, Västerås pressade högt, var aggressiva och vann mycket boll på mittfältet och var bara liksom, hade de varit lite mer kliniska sista tredjedelen som man säger så hade de ju vunnit tror jag.
Mm.
Så att det var en dålig match från Malmö Sol. Den Djurgårdsmatchen var ingen dålig match. Det var en väl taktiskt liksom väl övervägd match.
Mm.
Men det har ju varit väldigt olika. Först var det 3 liksom jättebra matcher, stora segrar och bra spel. Och sen så kom Västerås plumpen i protokollet. Sen den här taktiska triumfen. Så nu ska det bli intressant att se om de får tillbaka det här flödande anfallsspelet.
Jag tror inte att AIK har en chans.
Nej, men jag tror att AIK passar Malmö bra hemma också.
AIK försöker spela med så hög press.
Ja.
Vilket gör att de kommer bli förbispelade. Det kommer bli kontringsmål för Malmö. De ligger bara och väntar. De kommer aldrig komma igenom den där sista köttmuren.
Nej. Och sen tror jag att Peña är tillbaka i startelvan också. Jag tycker att han är väldigt rolig att se.
För jag sitter Martin Olsson på bänken för att han fortfarande är avstängd?
Nej, han är inte avstängd längre. Nu är han bara...
Lite tjock efter
att ha suttit. Precis. Nej, men han är ju... Vad kul att hans brorsa tror jag gjorde assist senast. Hanna Halmstad vann ju mot AIK var det väl? Nej,
AIK har inte torskat någon match.
Det har de inte. Nej, men vilka vann Halmstad? Halmstad vann ju mot Bayern med 2-1. Och då gjorde ju du Martin Olssons brorsa. Jaha. Marcus Olsson spelar ju.
Lille Olsson.
Ja, de är ju tvillingar.
Men man vet inte vem som kom först.
Nej, det vet man inte.
Men allting talar ju för att Martin Olsson kom först.
Ja.
Han är ändå bäst.
Ja, han är lite bättre.
För man jobbigt att vara tvilling till en... Alltså, man är identiskt lik, samma genuppsättning. Men den ena spelar i landslaget och har en så här internationell jävla superkarriär. Och den andra harvar runt i Halmstad BK.
Mm. Så är det lite Jenny Kallur.
Ja, men det är så här, eller den så här Steve Mair.
Ja, precis. Ja. Tror att han fick någon medalj på något mästerskap ändå, va?
Ja.
Var det någon gång när Phil och Steve var 1 och 2, va? Eller Steve och Phil, tror jag. Något VM eller något OS.
Så kan det vara. Jag kan inte skilja.
Men det har ju också,
det kan vara Phil Mair som var. Ja. Hette han verkligen Phil, inte Phil? Philip.
Ja, Phil. Ja, Phil.
Men alla bara, filmär.
Filmär.
Filmjölk.
Filmjölk.
Filmär. Jag är en estländare. Filmär.
Filmär. När burken göter du. Filmär. Men, och sen har du ju bröderna Neville också. Också Phil och Gary.
Vad är det för sport?
Fotboll. Manchester United.
Ja. Just det. Det är fint med bröder. Jag hade någon bild av så här... att två lag där, det var igår, för det hände också igår att det var så ovanligt många, så här, läkaren fick springa in.
Mm.
Det var ju typ 10 gånger så var läkarteamet inne. Mm. Vilket måste bero på att det var så kallt. Det var ju typ 2 grader varmt bara. Alltså de...
Det var väl en blandning av kallt
och väldigt hårt spel.
Med hög nivå. Eller
hög, tjock backlinje.
Ja, nej, men också den Une Larssons attack på... Vad heter det? Oliver Berg var ju...
Som skulle ha varit rött kort också.
Ja, det tycker jag nog.
Ja. Ja, det såg man ju. Mm. Men då hade jag någon bild av att de två bröder möts. Mm. Och att en spelare från ett lag bärs ut på bår och en spelare från andra laget går ut och håller honom i handen för det är hans bror.
Ja.
Så här, för det är alltid så fint när folk från olika lag så bryr sig om varandra. Det är så här, varje gång som någon ramlar och en kille från andra laget liksom klappar honom på ryggen så tycker man så här, fan det är... Det är fint.
Det är en jävla fin sport det här som... fotbollen då. Man, folk bara gnäller på fotboll. Det är våld och det är pyr och teknik och så här. Men kolla på det. Det var en kille som klappade om en annan kille.
Ja, men jag ska
fan, det är fotboll är en fin sport. De dödar fan inte varandra. Det gör de fan inte. Kolla ner i Israel. Fan, de skjuter på varandra. Det gör de inte. Det gör de inte alls
svenska. De skjuter skit och skott.
De skjuter varandra i huvudet. Men med en boll. Och det är en jävla skillnad.
Ja, det är sant,
eller hur? Ja, precis.
Det är faktiskt
det är fan sant.
Det gröna fältets schack.
Ja, precis.
Det är inte det gröna fältets krig.
Nej, precis.
Utan det gröna fältets schack. Och schack är ett krigsspel. Ja.
Ja, ja. Om det är jävligt stiliserat, ja. Alltså, det är nästan så här stiliserat så att det liksom är inte krig längre. Det är nästan som en liksom capoeira. Det är liksom var kanske så att man sparkar varandra från början, men nu dansar man liksom. Så är det liksom. Det man dansar.
Fotboll blir så här, man får den där analogin får inte gå för långt in mot så moderna dansteatern, ja, för då blir det bara bögigt på något sätt så här. Jag
brukar säga så här, it takes two to tango. Det stämmer fan. Det är rätt bra sagt alltså. Det är liksom om det ena laget bara står, det blir ingen match.
Mm. Men du, ska jag fortsätta prata om Djurgården? För jag skulle säga att jag hamnat i Djurgårdsklacken så många gånger.
Mm.
Det känns det som att jag är en av dem. För jag hamnade i Djurgårdsklacken, det var det som hände.
Ja. Men liksom, vad skulle krävas för att du helt plötsligt skulle komma ut som gårdare?
Väldigt, väldigt mycket.
Ja.
Väldigt, väldigt mycket. Mm. Alltså, jag känner ingenting för Djurgården.
Nej.
Det är klart jag hejade faktiskt på Djurgården igår, men det var ju rena poängtekniska skäl.
Precis.
Alltså, det är klart att mitt hjärta klappar mycket varmare för Malmö FF, men jag menar jag hejar på AIK och om Djurgården hade tagit poäng av Malmö så hade det varit bra för AIK.
Ja, men så är det lite grann. Man håller på dem.
Samtidigt så om Malmö hade torskat mot Djurgården så säger all statistik att de förlorar inte 2 matcher på raken.
Mm.
Så att, ja, det var tufft där också. Mm. Därför att jag menar Djurgården ska inte heller förlora 2 matcher på raken när de har gjort det. Så AIK sitter ju en jävla rävsax där som ska möta Malmö precis efter att de mött Djurgården.
Mm.
Men vilket fall som helst så hamnar det i Djurgårdsklacken. Och bara så här, det här är djurgårdare och de är så här. Och så här. Men sen så är det så att jag bor ju precis vid Globen. Och inför den avgörande matchen i hockey, allsvenskans kval, så skulle de spela mot Brynäs. Då var det ju väldigt mycket djurgårdare i Globen shopping där. Mm. Och jag hade ärenden dit. Så jag gled runt och då gled jag också runt bland djurgårdare plötsligt. Mm. Och jag lade märke till det här djurgårdarnas skörlevnad inne på bröderna som sitter och trycker så onyttiga hamburgare, tallrikar och stöl inför match och sitter och liksom spekulerar hit och dit hur ska vi klara, hur ska vi kunna vända ett 3-0 underläge, bla bla bla. Och jag gick liksom jag går i en massa människor där alla har de här blå, ljusblå, mörkblå halsdukarna, de här små mössorna med 2 blå streck på sig. Så fan, jag är som att jag är Günter Wallraff bland djurgårdare. Men sen så var jag också på derbyt på Tele2 Arena, nej på Friends, jag och Alex gick dit. Det var ju full slutsålt i princip, så det fanns bara biljetter på läktaren precis ovanför Djurgårdsklacken.
Mm.
Så då köpte vi dit. Det hade inte jag ens tänkt på att det är klart att det är klack där också. Så vi hamnade Djurgårdsklacken där också.
Men du dras i Djurgårdsklacken på ett märkligt
sätt. Ja, men då hade vi AIK-halsdukar och vi älskar ju, vi vill ju sjunga med och vi vill ju allt så här. Och så bara fan, är det några AIK här?
Mm.
För det är gult tifo där, men det är ju det gula, det är gul, röd, blåa.
Just det.
Tre sektioner. Liksom, så att ja, det var så här, bara fan, jag hörde knappt när AIK gjorde mål för det var jag var liksom bara djurgårdare. Men då backade vi upp liksom, och vi hittade platser längre bak och längre upp så.
Men då kunde ni ändå liksom, när det blev mål så kunde ni ändå.
Ja, vi var ju tvungna, då var vi tvungna att leva ut riktigt rejält faktiskt. Men jag har liksom levt bland djurgårdare här en period.
Men du är som en antropolog kan man säga som bäddar in dig själv i en annan kultur.
Mm. Verkligen.
Men vad, är det, liksom, vad har du sett dem?
Ja, men det är ju ett civiliserat folk. Mm. Det är inte samma, de har inte samma våldskapital som AIK-arna har ju betydligt starkare våldskapital, ska jag säga, mycket mer aggressivitet. Mm. Det är klart att det var lite jidder på pendeltåget ut med djurgårdare som på skrek och bråkade. Men de har kommit från bra hemförhållanden och de drar sig inte till gängkriminalitet på samma sätt. Och det är liksom en helt annan... De är välnärda, de har ätit havrepuffar hela livet, så att säga.
Men om samhället hade blivit bättre om alla bara var djurgårdare?
Ja, eller ett samhälle där alla skulle kunna vara djurgårdare. Mm. Ja. Skulle kunna vara. Samtidigt förstår jag dem inte. Jag kan inte förstå hur man kan dras av alla den här paletten av lag som man kan heja på. Hur man kan dras till Djurgården. Alltså jag förstår, men det är som en läggning liksom. Man är, det går inte så här, du kan inte förneka din inre djurgårdare. Om du upptäcker att du är djurgårdare, då måste du komma ut som djurgårdare.
Men men är det inte lite så här geografiskt också, man är uppväxt på alltså Östermalm, så här Lidingö, Danderyd, okay, alltså där alltså den från stadion och utåt uppåt, ja. Liksom. Alltså det är någon slags upptagningsområde där som är väldigt naturligt.
Ja, sant. Men det finns ju i Fruängsskolan när jag gick, var det ju väldigt mycket djurgårdare. Jocke Tåström kommer från Högdalen. Rågsved, Högdalen. Anders Ygeman, Rågsved, också djurgårdare. Så att den där giftet sprider sig väl på ett märkligt sätt långt ut och det är otroligt märklig liksom, liten sekt av det här laget. Hammarby förstår jag och samtidigt som jag också jag har mycket mer respekt för att heja på Djurgården, för det är ett aktivt beslut. Men att heja på Hammarby, det är ett slappt passivt beslut.
Ja, men det är det. Men det är väl också så här, det finns ju så här typ 100 000 folk som kommer från så här Jönköping, Hässleholm som håller på Hammarby.
Ja.
För att det är så här ett kultlag så.
Ja.
Men på det sättet så respekterar jag nästan ännu mer folk som håller på Djurgården.
För att jag med. Och faktum är att när vi skulle gå in på det här derbyt på Friends så stod vi där i kö. Och då kom det 4 AIK från Linköping.
Mm.
Som pratade så här bred dialekt och hade AIK tifo grejer på sig liksom. Och så kom det en
julgranar.
Ja, men faktiskt. Ja, men ska vi gå in här? Kan man gå in här eller ska man gå in någonstans? Jag ska se på biljetten här så här. Och så var det AIK. Och sen så kommer en fredlig vanlig djurgårdare, stockholmare sen liksom Birger Jarl gående. Och då ska du ge sig på honom och ge honom stryk.
Va?
De här Linköpings... Då står jag såklart på djurgårdarens sida.
Men vad var det om?
Nej, men för att han var djurgårdare.
Alltså precis, var det precis vid insläpp liksom?
Vid insläpp så skulle de säga, ja, din jävel. Så här. Och han bara, vadå? Jag ska gå på fotboll.
Ja.
Och det här var liksom 4 män i kanske 35-årsåldern. Ja. Så också det helt liksom städade ut. Men det var som att... De ville visa hur jävla mycket AIK-are de var genom att liksom ge sig på en stackars djurgårdare.
Men det blev inte så här bråk?
Nej. Det var
såhär, mer verbalt?
Ja, men också en liten rörelse mot. Jävlar, kan inte tro komma här och tro att det är något. Så han bara, oj, fan sorry. Så gick han vidare. Jag ska bara hitta min entré.
Mm.
För det är så jävla många entréer här. Och hur ska jag hålla QPR-koden uppåt eller neråt? Uppåt eller neråt?
Jag ska bara hitta min VIP-entré här. För jag ska upp i en loge här. Ja. Frottera mig lite grann med lite olika företag här.
Vet du vem jag tänker mest av allt på när jag tänker på Djurgården? Lars Gunnar Björklund.
Ja, jag tänkte Reinfeldt. Men Björklund, klassisk djurgårdare. Ja,
klassisk djurgårdare.
Gillar man ju.
Ja. Mm. Ja, så att jag har ändå varit nära Djurgården-upplevelsen.
Ja, fantastiskt.
Och jag inser att jag har sagt både att jag kan inte fatta hur man kan heja på Djurgården och att jag verkar, men det är ju det också att jag respekterar.
Ja, men jag har sålt in Djurgården jävligt
bra. På samma sätt som jag respekterar liksom transvestiter eller transsexuella.
Vi vaktar nu så att du säger, säger rätt ord.
Jag både...
Transvestit får, ja det får man ju säga. Mm. Trans är väl så här lite slö.
Ja, men hela HBTQ-spektra, de borde slänga in Djurgården där också, för det är liksom så jävla mycket en läge.
Men du har ju nästan, du har ju halva regnbågsflaggan redan ju.
Ja, exakt. Så det är bara att bygga på.
Gult, rött och blått, eller hur? Ja. Ja, det är bara rosa och lila och grönt kvar. Så det är, så, men man ser ju, det fan är halvbögar, det är det, eller hur? Men det är väl härligt, va?
Mm. Mm.
Men du, vi ska runda av.
Ja.
Och jag ska plugga.
Mm. Spanska?
Spanska C. Jag ska läsa upp min gamla C-språk.
Ja.
Men framförallt så ska jag då plugga Oslipa. Vi kör ju i Stockholm varje fredag, hela våren. Mycket folk har varit, väldigt roligt har det varit. Två kvällar kvar bara. Och som av en händelse då, så har jag då, kommer jag vara där båda de gångerna.
Wow.
Så man får se mig.
Bara det?
Ja.
Du kan stanna där.
Jag stannar där.
Ja. Nej,
men sen den 3 maj, alltså på fredag, så får man se då Johanna Hurtig-Wagrell och Elinor Svensson. Alltså, kända från podden Vad blir det för mord bland annat.
Men ska de köra podden eller ska de köra vad?
Det är stand-up. Det är stand-up.
Det är inte Simon och Garfunkel, utan det är Paul Simon och Art Garfunkel.
Ja, precis. Ja. Ja. Som kör sina
Hall och olika... Oates.
Ja, exakt. Precis. Det är inte Hall and Oates, utan det är Hall.
Det är John och Ozzy.
Exakt. Först är det en kille som bara spelar gitarr och sjunger, och sen är det en kille som bara spelar trummor. Efter paus var det en kille som spelar trummor.
Vem är John och vem är oss i Johanna Hurtig-Wagrell och Elinor Svensson?
Jag skulle nog säga att Elinor Svensson är John. För oss är ju han känns ju väldigt relaxed, han som spelar trummor. Han känns chill. Jag skulle säga att det är ingen av dem som har så här superhög energi, men Johanna Hurtig-Wagrell är nog lite mer så här laid back än vad Elinor är. Så att det liksom, det är på mållinjen, men det är ändå alltså Elinor är John och Johanna är Ossi. Det skulle jag säga.
Jag tror John och Ossi går det för övrigt.
Det är de säkert.
Kommer från från Djursholm, va? Danderyd.
Ja, något sånt. Ja, de har flyttat dit, men de är från Saltis, tror jag, från början.
Jaha, Saltis.
Saltis. Men sen den 10 maj, då kommer Anders Ankan Johansson och Ludde Samuelsson och Kathleen LaRue.
Wow. Det är också en bra
jättebra lineup. Ja, och jag kom för båda gångerna. Biljetter på oslipat.com. Jag tycker ni ska gå på detta. Det är liksom, ja, men jag tänkte så här, ja, men någon gång under våren ska jag gå på Bonden. Och eftersom det är en fredag, man kan ju åka från Linköping. Komma dit och bara i kön liksom hota någon. Och sen så går man in och så ser man jävligt bra stand-up.
Särskilt när det är Ankan, för då är det ju liksom hans following som kommer.
Ja,
hela rövgänget.
Kommer från, hela kommunen.
Hela Ljungsbro, ja, Ljusbro. Ja. Hela Ljusbro-maffian.
Ja, precis. Ja. Så att, gå på detta.
Ja. Jag har ingenting att plugga.
Nej.
Jag har fortfarande ett antal böcker hemma som man kan köpa mig. Och det har folk gjort med framgång. Och läs för sina barn med stor framgång. De är trollbundna. Kontakta mig så kan ni köpa böcker av mig.
Och de har ju kommit in på Franska skolan på Östermalm.
Ja, det har de. Och där också blivit approcherade av en idrottsförening som heter Djurgårdens IF.
Djurgårdens IF fotbollförening.
Och ishockey.
Just det. Ja, men alltså, jag tänkte att de har ju olika, det är en sån paraplyförening.
Ja.
Eller vad heter det? En sån alliansförening heter det.
Fattar.
Det är så jävla fult i tabellen när det står så här ibland på Svenska fotbollsförbundet, så här Djurgårdens IFFF, alltså jag bara känner, ta bort den här skiten alltså från tabellen. Det är så jävla fult bara. Även om det heter så formellt, du behöver inte skriva det.
Det visste inte jag.
Nej, men så har det varit tidigare i alla fall. Jag bara koka varje gång. Jävla fult bara. Eller hur?
Sjukt fult.
Superfult.
Skriv DIF, vi fattar.
Diffen.
Diffen. Okej, hörru du Fritto, vad händer nu? Det är weekend, du kommer snart ta av lurarna och korka upp dagens första 3-5 kan jag tänka mig.
Ja, det blir lunch först. Sen ska jag på ett möte inne i stan. Och sen ska jag spela in podd med Henrik Branda och Jönsson.
Nej.
Ja.
Här hemma?
Nej, på stan.
Fan vad nice. Ja.
Så det är nere på Sveavägen, det är där det händer.
Nere
och sen
på.
Efter det...
Uppe på Sveavägen.
Uppe på Sveavägen. Uppe på Sveavägen händer saker. Han poddar med en brasilianare.
Okej, tack för det. Ha en trevlig helg då. Och till er som lyssnar, vi hörs nästa vecka.
Ja. Och det sista nu.
Ja.
Vill man stötta podden, då går man in på patreon.com/4meter.
Och gör det.
Ger en liten slant, gör det.
Bara. Nu kommer det ju bli den här Werner Herzog-grejen också, eftersom jag ska läsa den och berätta om den för dig. Det kommer bli bättre. Det kommer bli mycket bättre innehåll än att du ska läsa. För då har vi bara en som är död inombords, inte två.
Och du tar smällen för min skull.
Jag tar smällen.
Du, så jobbar vänner. Ja. Tack för idag, Anders.
Hej då.
Hej då.
En dag när jag gick neråt smedjan en sväng, så kom smen ut på gården och ropa: kom hit får du se på en hopfällbar säng som jag just nu har byggt åt min fru. Den här kan man vika på mitten så här. Och så tryckte han till på ett ställe. kille. När jag hjälpt honom upp och han något sånär pustat ut efter chocken och smällen, tog han sin säng och bar in den till sig, och så ställde han ner den på kammaren. Praktisk och bra, tänkte jag, och så hej, han var fiffig och knepig för sju. Han hade en underbar fru, hon var skön som en huldra och rak som ett träd, och hon förde sig som en gudinna.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.